tror vi gör så att vi ber en bön tillsammans för vårt land. Jesus, jag tackar dig för att du är världens ljus. Tack att du också är ljuset, Herre, i vårt land. Jag vill be om din välsignelse över Sverige, Herre. Välsigna vårt land, välsigna Linköping, vår stad. Tack för ditt hjärta, Gud, som bultar för varje människa i den här världen, Gud. Tack att det inte finns en människa som inte är känd av dig på ditt hjärta, Gud. Jag ber att du idag skulle öppna våra hjärtan för att smittas av ditt hjärta. Låt oss få en glimt, Herre, av ditt hjärta idag. Av ditt hjärta för oss och ditt hjärta för vår stad och den här världen, Gud. Amen. Idag så vill jag ta med er till profeten Jeremias bok i Gamla testamentet. Texten som vi ska läsa förknippas ofta med en bevingad vers om att söka sin stads bästa. Och den här texten, den ger ett spännande perspektiv på hur trons folk kan leva och förhålla sig i ett samhälle som på många sätt undergräver de värderingar och den tro som trons folk har. Och jag tänker att kyrkan i vår tid har mycket att lära sig, mycket god vägledning att hämta i den här texten. En kyrka som idag kanske famlar efter sitt uppdrag i ett samhälle som väldigt snabbt förändras, som är betydligt osäkrare än för bara en generation sedan. Jeremias 29 kapitel, det andas hopp mitt i en orolig och förvirrad tid. Och om en liten stund ska vi få höra delar av det här kapitlet, kapitel 29. Men innan det så vill jag ge en bakgrund till den historiska situationen. Bakgrunden till det bibelord som vi ska läsa, det är den babyloniska fångenskapen i det judiska folkets historia som skildras i Gamla testamentet. År 597 före Kristus så hade den mäktiga babyloniska hären erövrat Jerusalem. Och i omgångar så deporterades sedan en betydande del av den judiska befolkningen till Babel. Och judarna i Babel, de hade en relativt stor frihet. De fick utöva sin religion, de fick utöva sina yrken. Men samtidigt så var de fångar och de var främlingar i ett land som de inte kände, i en oviss framtid som de gick till mötes. Och hur det här folket kände det i exilen, det kan vi läsa i psalm 137. Där står det, några av verserna står det så här: vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad oss om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Folket var förtvivlade och missmodiga. För de här judarna var tron väldigt tydligt kopplat till en plats, Jerusalem och dess tempel. Det var där som man tillbad Gud. Det var där som Gud uppenbarade sig. Så när de här judarna fördes till ett främmande land, då förlorade de också mycket av det som var grunden för deras trosidentitet. Deras trygghet hade slagits i spillror och den framtid som tidigare hade verkat så självklar hade grumlats helt. Och var fanns deras Gud i allt detta? Hos det här folket som bara längtade tillbaka till sitt eget land så hade det börjat uppträda falska profeter som vittnade om att de kunde räkna med en snabb lösning från Gud. Gud skulle fixa det så att bara inom 2 år skulle de vara tillbaka i sitt land igen. Man kan tänka sig att det var ett efterlängtat budskap för de här åhörarna. Men profeten Jeremia, han hade fått ett annat budskap från Gud. Han hade fått veta att den här fångenskapen skulle vara länge. 70 år skulle det ta innan folket gavs möjlighet att återvända till Jerusalem. Och det är till de här missmodiga judarna i fångenskap som Jeremia sänder det brev som vi ska läsa idag. Och det här brevet skickades några år efter bortförandet. Jeremia 29, vers 1-7. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Sen kommer det några verser om vilka personer som Jeremia sände det här brevet med. Och sen så läser jag ifrån strax innan vers 4. Brevet löd: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där, bli fler, inte färre. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, då går det också väl för er. Därefter så varnar Jeremia för de profetröster som ger folket falska förhoppningar om en snabb lösning. Och sen talar Jeremia om att fångenskapen kommer att vara långvarig. Från vers 10. Så säger Herren: när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Peter Halldorf har skrivit en mycket innehållsrik bok om profeten Jeremia, Alla himmelens fåglar har flytt, en riktig tegelsten. Den här boken har jag inte hunnit läsa hela, men jag har läst ett kapitel som handlar precis om det här brevet. Och det kapitlet har Peter valt att kalla för en kreativ minoritet. Och det handlar bland annat om hur Gud kallade den judiska minoriteten i Babylon att både bevara sin tro och samtidigt leva ut den på ett sätt som bidrar till samhällets bästa. Folket hade ju hamnat i ett samhälle som inte alls delade deras värderingar och deras tro. Och här tycker jag det är spännande att dra parallellen till kyrkan i vår tid i Sverige. För i vårt land så befinner sig kyrkan allt mer i en minoritetssituation. Kännedom om Bibeln och den kristna tron, det är inte längre allmän gods. Utan nu lever sekulära livsåskådningar och andra religiösa livsåskådningar sida vid kyrkan. Och de flesta, kanske en stor del av Sveriges befolkning, har ganska vaga uppfattningar om livsåskådning och tro överhuvudtaget. Hur ska kyrkan agera och förhålla sig i ett sådant samhälle? Ja, genom historien så har kyrkan valt lite olika vägar när det gäller relationen till samhället. Halldorf skriver om det här i sin bok. Ibland har kyrkan anpassat sig väldigt mycket efter samhället. Så mycket att tron och det som har varit hennes kärna har urvattnats och hon har blivit allt mer otydlig och konturlös. Andra tider har kyrkan präglats av en rädsla för världen, en beröringsskräck, dragit sig undan och isolerat sig och levt sitt eget liv. Och i båda de här dikerna, anpassning eller isolering, så har kyrkan på många sätt förlorat sin sälta, för att använda Jesu ord. För det kan ju vara lockande att dra sig undan i ett samhälle där tron och värderingarna på många sätt utmanas. Men om man gör det, så säger Halldorf, och jag är beredd att hålla med honom, att då gör man det ofta till ett högt pris. Man förlorar möjligheten att spela en aktiv roll i samhället och vara med och påverka dess utveckling. Och här så skissar texten i Jeremia på ett annat förhållningssätt, där trons folk istället lever i ett spänningsfält. Jeremia uppmuntrar judarna i Babel att både vara rotade i sin tro, men att också leva ut den på ett sätt som bidrar till stadens bästa. Och här skulle jag vilja skissa på tre viktiga stråk som jag ser i Jeremias brev till judarna i Babylon, som jag tror kan ge god inspiration till kyrkan idag när vi funderar på hur vi kan söka vår stads bästa. Och det är det här som resten av den här predikan kommer att handla om. Och jag har valt att sammanfatta det som jag har sett eller hittat i den här texten i orden att vara en hoppets gemenskap. Gud kallade de missmodiga judarna i Babel att vara en hoppets gemenskap i den stad de hade kommit till. Och för det första så innebar det att Gud uppmuntrade judarna att handla efter hoppet, att göra hoppfulla handlingar. De var förtvivlade och vilsna, men Jeremia uppmanar dem att välja hoppet. De ska bygga sig hus och bo i dem. De ska plantera trädgårdar och räkna med att de till och med kommer att få njuta frukten av det de har planterat. De ska bilda familj och räkna med att även nästa generation kommer att bilda familj. Och folket ska bli fler, inte färre. Och de ska be för den stad som de har kommit till Gud. De ska lyfta den inför honom. Och jag tänker att alla de här handlingarna som Jeremia räknar upp är hoppfulla och långsiktiga handlingar som sträcker sig mot framtiden. Hur kan vi som församling handla efter hoppet? Vad är det som vi ska bygga, plantera, be för och planera? Jag tänker att vi redan nu gör mycket som uttrycker hopp och att det är viktigt att se det. Vi delar med oss av våra pengar för att till exempel stötta missionärer i Spanien och i Thailand, där de jobbar för att ge människor som har det riktigt tufft en framtid och ett hopp. Vi har mötesplatser här varje söndag för barnen, för nästa generation. Och vi har ungdomsträffar för våra tonåringar varannan torsdag. Och de här mötesplatserna, de har vi därför att vår förhoppning är att kyrkan, vår gemenskap, kommer att vara relevant och viktig också för nästa generation. Vår förhoppning, det är att vi kommer att vara fler och inte färre i framtiden. Och det vi gör tillsammans i kyrkan, oavsett om det handlar om att vara med i en fikagrupp, att delta i en hemgrupp, att vara barnledare, att sköta tekniken eller på andra sätt vara med och tjäna, så tänker jag, då är det hoppfulla handlingar vi deltar i som gestaltar hopp i vår stad. Hopp är inte någonting som vi hela tiden känner. Ibland så känns det riktigt hopplöst. Men hoppet är någonting vi kan välja att handla efter. Och jag tänker att hopp ofta gestaltas i vardagliga och långsiktiga handlingar. Och jag tänker att vi som församling, vi skulle också behöva hitta nya uttryck för hopp framöver. Hoppfulla handlingar som kan gestalta hopp i vår stad. Och här kan vi behöva tänka kreativt. Och vi behöver vara många som funderar tillsammans. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera på, fråga Gud, fråga dig själv. Vad kan vara ditt bidrag i det här? Våga ställa den frågan. För jag tänker, vi har fått olika gåvor i församlingen. Och jag tror att om man får vara med och dela sin längtan med andra, så finns det ofta igenkänning. Och tillsammans finns det möjlighet att hitta nya sätt att uttrycka vårt kristna hopp också framöver. Vilka handlingar av hopp kan du göra i din vardag? Här vill jag uppmuntra dig att tänka litet. Små handlingar och vanor över lång tid kan göra stor skillnad. Och jag tänker att just den här långsiktigheten som Jeremia lyfter fram, det är någonting oerhört viktigt i vår tid. En tid som präglas så mycket av flyktighet och kortsiktighet. Man vet inte om man vill binda upp sig. Man vet inte om man vill vara med bara ett tag tills det kommer någonting bättre. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera på om det finns saker du kan engagera dig i där det kanske kan ta väldigt lång tid innan resultat syns. Det är hoppfulla handlingar i vår tid, tänker jag, att våga engagera sig långsiktigt för personer, för ändamål som är viktiga eller på andra sätt. Och hoppet, det är inte någonting vi kan välja att handla efter bara när vi är starka och friska, utan det är någonting vi också kan få välja att handla efter mitt i vår svaghet, mitt i vardagen. Det andra stråket som jag påminns om i Jeremias brev till judarna, det har jag valt att kalla för att låta hoppet vara rotat i Gud. I bibeltexten så säger Gud till folket: när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det är Gud som är grunden för folkets hopp i den här texten. Det är Gud som ger dem en framtid. Hoppet har inte sin grund i deras handlingar utan i Guds handlingar. Och det här tänker jag är viktigt. För kristen tro handlar inte om att vara positiv i största allmänhet eller att vi ska förändra världen i egen kraft. Utan kristen tro, det handlar om att vi får delta i någonting som är så mycket större än oss själva. Det goda som Gud gör i den här världen. Om vi som församling ska kunna vara en hoppets gemenskap i vår stad, då behöver vårt hopp vara förankrat i ett mycket större hopp. Det behöver grundas i Jesus Kristus, i hans död och uppståndelse, i Guds bultande hjärta för den här världen. Och jag tänker på Jesu ord när han talar i Nasarets synagoga. Jag tänker läsa dem ifrån Lukas 4. Lukas 4 och 17. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det här brukar man ibland kalla lite för Jesu programförklaring. Och det är också det här vi kan få vara en del av och gestalta i vår stad. Men det är i Kristus och i hans handlande vi behöver vara rotade. Det sista stråket som jag vill lyfta från texten, det handlar om att söka Gud med hela hjärtat. För Jeremia-texten visar att det är när trons folk är stadigt rotade i Gud som de bäst kan bidra till samhällets välgång. Efter att Gud har sagt att han vill ge folket en framtid och ett hopp, så följer de här orden: ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Och om det är någonstans som det bränner till lite extra för mig i min egen läsning av texten den här gången, så är det här. Gud vill låta sig finnas av den judiska minoriteten i Babel. Han vill ge dem en framtid och ett hopp mitt i främmande land. Men för att Gud ska kunna ge dem hopp så behöver de söka honom, lyssna till honom och handla efter hans ord. I Jeremias bok så bultar Guds hjärta starkt för sitt folk. Det står i kapitel 31 att Guds hjärta ömmar för dem. Och samtidigt så är Jeremias bok full av bedrövelse, av Guds bedrövelse, över att folket gång på gång vänder honom ryggen och söker sin trygghet och sin lycka i annat. Det står mycket om avgudar i Jeremias bok. Folkets bortvändhet från Gud ledde till mycket elände för dem. Jag läser från Jeremia 7, vers 5-8. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag har givit åt era fäder. Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. När Jeremia går till angrepp mot folkets avgudadyrkan så handlar det oftast inte om att de har ersatt Gud med andra gudar. Utan det han angriper, det är att de tjänar andra gudar samtidigt som de tjänar Gud. De hade låtit andra saker bli lika viktiga som Gud och de satte sin tillit till fel saker. Men Gud visade att deras val ledde dem vilse. När de inte sökte Gud av hela hjärtat, då for människor illa. Då blev det förtryck och orättvisor. Och de som var mest utsatta, det var de som blev mest trampade på. När Gud fick vara viktigast för folket så ledde det till fred mellan människor, till rättvisa och till en särskild omsorg om de som var utsatta. Och här vill jag också dra parallellen till kyrkan i vår tid, för jag känner mig utmanad av den här texten. Låter jag Gud få ha den viktigaste platsen i mitt liv, eller har jag reducerat honom till en bit bland flera i ett livspussel som jag har svårt att få ihop? Är hans röst den viktigaste rösten för mig, eller försvinner den i bruset av alla andra röster? När jag hör orden helhjärtad tillbedjan eller att vi måste tjäna Gud helhjärtat, så kan det ibland knyta sig lite i mig. För jag har hört undervisning där det här med att vara helhjärtad kopplas ihop med prestation. Att bli mer helhjärtad, det innebär då att anstränga sig mer, att ta sig i kragen. Och visst krävs det ansträngning och kamp för att göra rum för Gud i våra liv och göra rum för det som är viktigast. Men när Gud får vara i centrum, då är det inte mer krav, mer stress, mer kramp som är frukten. Utan det är en större glädje, en växande frid och en större frihet. När Gud får den viktigaste platsen i våra liv, då finns det förlåtelse för synd. Det finns barmhärtighet med misslyckanden. När Gud får vara i centrum, då värdesätts de människor som andra har räknat ut. Vår tid är full av budskap som sätter människan i centrum, i hela tillvarons centrum. Man tänker att självförverkligande handlar om att ingenting får stå i vägen för min frihet, min förmåga, min möjlighet att välja själv. Men många har funnit att jakten på självförverkligande har lett till att man istället förlorat sig själv och det man egentligen tyckte var viktigt på riktigt. Bibeln lutar sig mot en annan berättelse om tillvaron. Det är när vi låter Gud vara Gud som vi fullt ut kan vara människor. Om jag sätter min tillit till Gud och främst lutar mig mot honom, då står och faller inte allt med mig själv och min förmåga. Då behöver jag inte ha full koll, full kontroll. Då är svaghet och begränsningar inte ett hot utan en naturlig del av att vara människa. Och är det någonting som jag tror att vår stad och vårt samhälle behöver, så är det mänskliga gemenskaper. För det finns så många berättelser om orimliga krav, om omänskliga förhållanden. Till exempel i skolor, på arbetsplatser eller i möten med våra trygghetssystem. Människor som dukar under av alla krav. En psykoterapeut som var utbränd, han sa i TV4s morgonsoffa för en tid sedan: ja, men vi har skapat ett samhälle som vi inte mår bra av att leva i. Och jag tänker, det är svårt att leva som människa i det samhälle som vi har skapat. Och här finns det evangelium i den kristna tron för vår tid, tänker jag. Sammanfattningsvis, idag så har jag velat dela några tankar kring hur församlingen i vår tid kan hämta inspiration från Jeremia-texten när det gäller att söka vår stads bästa. Och jag har lite skissat på tre områden här. Att en församling som söker sin stads bästa, det är en gemenskap som har sitt hopp rotat i Kristus och i Guds handlande i den här världen. Det är för det andra en modig gemenskap som ber och vågar handla efter hoppet för sin stads bästa. Och det är till sist en mänsklig gemenskap som vill söka Gud av hela hjärtat. Allra sist, när jag i veckan förberedde den här predikan så fick jag tanken att det också går att göra en personlig spegling i den här texten. Och kanske är det någon eller några här idag som behöver höra det. För jag tänker att ibland så kan vi på det personliga planet uppleva en liknande situation som judarna i Babylon. Att allt det som vi tidigare har haft som vår trygghet rycks undan för oss. Det kan kännas som vi hamnat i främmande land. Bilden av vår framtid som tidigare varit så självklart och bilden av Gud kan få sig rejäla törnar i mötet med livets ibland väldigt svåra omständigheter. Och då kan det kännas som för judarna i Babel som hängde sina lyror i träden. Hur ska jag i den här situationen kunna sjunga sånger om Guds godhet, om en god Gud, när allting som jag känner är sorg och förtvivlan och uppgivenhet? Var finns Gud i allt det här? Men om du känner igen dig i den upplevelsen idag, då tror jag att Gud vill ge dig ett tilltal, en hälsning den här förmiddagen. Judarna i Babel fick höra att Gud var närvarande mitt i deras fångenskap. Han ville ge dem en framtid och ett hopp, och han ville låta sig finnas av dem. Han finns med sitt bultande hjärta mitt i den situation som du befinner dig i. Mitt i det som kan kännas hopplöst. Han vill ge dig en framtid och ett hopp. Sök honom, för han vill låta sig finnas av dig. Amen.